Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Radio Play.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Det enda perspektivet som räknas, försvara perspektivet.
Idag tänkte vi ta upp ett avsnitt från podden Misslyckade brott. Ett avsnitt som handlar om kidnappningen av Peter Wallenberg. Och det handlar i princip om personer som ska kidnappa honom, ångrar sig och börjar slåss, varpå polisen kommer till platsen. Och frågan är då vad som hände i det målet sen när det kom till tingsrätten. Det innehåller ganska många spännande juridiska frågor. Men Martin, du kan väl ge oss en kort bakgrund. Vad var det som hände egentligen på Peter Wallenbergs fastighet? Det var väl någon herrgård eller liknande, kan jag tänka mig.
Ja, det som hände från början, det var att några män, framförallt ryssar, hade bestämt sig för att kidnappa Peter Wallenberg, i vars fall enligt åklagaren. Och de hade då utrustat sig med diverse verktyg, walkie-talkies, undervattensmopeder och allt möjligt. Och det slutade med att de spånade lite idéer fram och tillbaka och hade väl landat i någonting. Men första steget i den här planen, det var ganska enkelt och låter lite dumt. Kanske därför det är med det här misslyckade brottavsnittet. Men man bestämmer sig helt enkelt för att alla fyra åka till platsen, ringa på dörren hos Peter Wallenberg. Den första missen i planen är att han öppnar inte dörren själv, såklart.
Ja, han har väl någon bekänt eller liknande, kan jag tänka mig.
Precis, en gårdskar heter det till och med.
Aha.
Så att han tittade ut och sa, vem fasen är ni? Jag släpper inte jag in.
Men visste de hur han såg ut i vart fall, eller?
Ja,
de trodde inte att gårdskaren var Wallenberg.
Nej, de hann inte ens komma så långt, för jag trodde det var en porttelefon. Så att inte ens dit kom de.
Så
att de var långt ifrån. Men 20 minuter senare tittar den här gårdskaren ut igen och ser att det är slagsmål ute på gården. Och han tänker, där nu är någonting som är tokigt. Och då ringer han polisen. Och när polisen kom till platsen så ser de en man, handbojad, fastbunden, slagen i huvudet och med strypmärken på halsen. Och de andra tre killarna, eller kidnapparna, de är väldigt lättade och glada och har väldigt roligt skrattar när polisen kommer och lämnar snällt över den här personen.
Okej, så att någonting hände här mellan dem helt enkelt som gjorde att de blev ovänner, låter det som.
Ja, och det är det som är så intressant i det här målet, och därför vi jurister tycker det här är ganska intressant. Det är sånt här mål som vi brukar använda och hänvisa till när man ska bedöma uppgifter från andra misstänkta personer i samma mål.
För man inledde ju en förundersökning då, som jag förstod det, och började prata med de här människorna, och då sa de någonting, antar jag. Vad sa de tre som verkade ha roligt på platsen?
De tre ryssarna, kortfattat, sa att jo, men vi skulle komma hit ut för arbete, och den här fjärde killen, han var the mastermind, planeraren av detta. Och vi förstod i början inte riktigt vad vi skulle göra eller vad skulle hända. Men vi blev mer eller mindre lurade. Och när vi insåg att det rörde en kidnappning, och en kidnappning av en så pass rik och känd person, så ville vi inte alls vara med på det här.
Så de menade att de hade blivit lurade in i den här brottsplanen att kidnappa Wallenberg av snubben som sen låg bunden på marken när polisen kom till platsen.
Och de hade enligt deras uppgift då sagt att ja, men nej, vi vill inte vara med på det här. Så att vi hoppar på honom alla tre. Vi är tre mot en. Och det gjorde man då, helt enkelt. Och det var ju första frågan, för att åklagaren valde att åtala de här tre för förberedelse till människorov. Och människorov är det som är kidnappning, kan man enkelt säga. Och förberedelse är att man inte har gjort någonting än, men att man har förberett det, skaffat verktyg och skaffat gjort en plan och så vidare.
Och människor, det är ju väldigt, väldigt allvarligt brott. Det är minimistraff 6 år, va?
Ja, och högst så mycket som livstid i straffskalan. Mm. Så att det är kidnappning, det vill säga människorov, det ser man jätteallvarligt på.
Mm.
Men där var ju åklagarens uppgift att bevisa att nej, men deras berättelse är inte alls sann. Utan de har ju varit med på det här precis lika mycket som den fjärde personen.
Ja, för om vi bara går över till den fjärde personen innan vi fortsätter. Vad sa han då, han som låg där bunden?
Hans uppgift gick ju rakt emot. Han sa, men jag är den som gjorde den oskyldiga. Och de här tre ryssarna är the bad guys. Jag bestämde mig, eller han berättade från början att han haft mycket ekonomiska skulder och att han då var tvungen att arbeta av de här skulderna till ryssar. Och det slutade med att han helt enkelt blev hotad och tvingad att genomföra det här brottet. Och då säger han vidare att när han så att säga är på väg ut till den här herrgården, Peter Wallenbergs herrgård, så börjar han ångra sig lite grann och ge uttryck för det när man väl har ringt på. Och säger att nej, jag vill ju inte vara med på det här, grabbar. Och det var inte alls populärt av de här, eller hos de här tre ryssarna. Så för att då kunna fortsätta genomföra den här kidnappningen så valde man att slå ner honom, strypa honom och kedja fast honom och handboja honom.
Okej.
Så det var hans story och den gick rakt emot.
Så att de tre skyller på han som var bunden och han som var bunden skyller på de tre?
Precis, och åklagaren hade inte så mycket, det fanns lite små bevisning i övrigt, några anteckningar och lite annat. Men det fanns inte så mycket bevisning förutom mot då den här ena killen, så fanns det ju tre uppgifter, tre personers uppgifter att han är skyldig. Och mot den de andra tre fanns ju en persons uppgift om att nej, men de är nog skyldiga.
Och då kan man ju tycka, eller tänka sig att det är tre mot en. Då borde ju domstolen tro på de tre, eftersom de är tre stycken.
Så är det ibland. Men i det här fallet, och det är just därför det är så intressant juridiskt. Det första man var tvungen att göra var att bedöma, vem ska man tro på? Och då gjorde man någonting som man kan tycka är jättekonstigt. Man trodde på alla.
Men det går ju inte.
Ja, det, juridikens värld går det, men inte i verkligheten. För alla kan ju inte ha rätt.
Nej.
Men åklagaren kunde inte bevisa att någon hade fel. För man säger att de här tre killarna, säger man, hans ensamma uppgifter, de har inte så mycket värde. Han har ju ett intresse av att skylla på dem, med tanke på att han också är åtalad. Det finns ju en anledning för honom att skylla på dem, för då kan han slippa straff.
Mm.
Och då kan man inte säga att hans uppgifter har så mycket bevisvärde att man kan döma de här tre på hans uppgifter. Och det är ganska rimligt. Så säger man, okej, vi prövar nu mot dem, så utgår vi från deras berättelse. Men sen så gör man samma bedömning åt andra hållet. Man säger att ja, men det finns mycket i mål som talar för att han är den, så att säga, ledande figuren, den här personen som blir fastbunden. Och det finns mycket som talar för att de här ryssarnas uppgifter är korrekta.
Mm.
Men det finns egentligen bara deras uppgifter. Det finns lite småbevisning i övrigt. Och de har också ett intresse. Säg nu att det är de som är de skyldiga. Då har de ju såklart intresse att skylla på honom. Och då säger man att ja, men då är bevisvärt och deras uppgifter inte så högt heller. Det är ett ringa bevisvärde.
Så man kan sammanfatta det, när du säger att man tror på alla, så menar du att man använder inte de andras uppgifter som bevisning mot den andra personen.
Precis, och när man ska avgöra om de har gjort sig skyldiga till brott, så utgår man från deras berättelse. Mm. Sen så utgår man från en helt annan berättelse i samma mål. Men när det gäller prövning av den andra personen. Så man har två olika berättelser i samma mål.
Precis, så att vad man gjorde, eftersom åklagaren inte hade så mycket annan bevisning än de tilltalades berättelse, var helt enkelt att lyssna på det som de tilltalade beskrivit. Och sen göra en juridisk bedömning av om det de själva säger, om det innebär att de har begått ett brott.
Ja, och inte så att säga vad de andra säger om dem.
Nej.
För det kunde man inte säga att det var bevisat. Så att då utgick man för oss de här tre ryssarna från att okej, då utgår vi från att de har blivit hitlurade. De visste egentligen inte vad som skulle hända. Och när de förstod att vad skulle hända, var de i princip redan där. Så då har de egentligen inte varit med och förberett något människor överhuvudtaget. Och under alla omständigheter så har de ju frivilligt tillbakaträtt, som det så fint heter. Och vad är det för något, Kristoffer?
Ja, precis. Frivilligt tillbakaträda. Det innebär helt enkelt att man från lagstiftarens sida, alltså riksdagens sida, tycker att om man förbereder ett brott och ska begå ett brott, men innan man har utfört brottet, så ångrar man sig och vidtar en aktiv handling för att visa att man har ångrat sig.
Men Kristoffer, har du något exempel?
Jo, men det har jag. Tänk dig att en person går in på Elgiganten och tänker, nu ska jag stjäla en mobiltelefon här. Och lyckas larma av den och är på väg ut. När man är på väg ut då, innan man har passerat den sista möjligheten att betala för sig, då har man i det läget gjort sig skyldig till förberedelse till stöld.
Det vill säga att man har larmat av, eller i vart fall att man tagit med sig någon verktyg för att larma av. Då har man så att säga inte försökt den, men man förberett det.
Precis. Och är det så att man då är liksom en halv meter från kassagränsen och är på väg liksom att ta ett steg över, men blir stoppad av en vakt, Och det vill säga inte har passerat den sista kassalinjen. Då har man gjort sig skyldig till försök till stöld. För man var ju på väg och ta sig ut men blev stoppad av någon annan.
Men man har inte hunnit ut i butiken så då har man inte begått själva brottet men man har försökt.
Exakt. Och vad är då frivilligt tillbakaträdande? Jo, om man i läget att man har larmat av eller tagit med sig verktyg in och tagit med sig produkten och börjar liksom gå mot kassan, men så ångrar man sig. Nej, vet du vad? Nu fick jag dåligt samvete här. Elgiganten, det är jättesynd om dem att de blir av med en massa prylar hela tiden. Så att jag ångrar mig, jag går tillbaka och lägger tillbaka den här produkten. Då kan du inte straffas för förberedelsen till stöld.
Så även om man begått den här förberedelsen egentligen så blir det helt plötsligt lagligt igen när man ångrar sig.
Exakt. Så att i det här fallet då, om vi för över det här till Wallenbergs fallet, så menar alltså domstolen, vad då Martin?
Jo, avseende de här tre personerna så menar man då först och främst att det kanske inte ens var visat att de hade varit med och planerat, utan den här fjärde personen som hade planerat och de egentligen inte visste vad skulle hända. Men om man nu kom fram till att det var så att jo, men de var till viss del med planeringen, de visste vad skulle hända, de har förberett det här, så har de i vart fall trätt tillbaka, ångrat sig genom att då banka ner ledaren och kedja fast honom.
Och det är en ganska tydlig liksom aktiv handling.
Och
de överlämnar
honom till polisen.
Ja, de visar för omvärlden att vi vill inte ha någonting med det här att göra.
Precis.
Och dessutom har ju ingen blivit kidnappad än, inte ens gårdskarren.
Nej, och sen så får man sig samma fråga avseende den andra personen. Ja, men han har ju varit med och förberett, det kunde man ändå, det erkänner han själv, att jag har ju varit med och förberett, det var ju så jag skulle arbeta av min skuld. Men jag har ju ångrat mig. Jag har ju kanske inte ringt polisen och jag har kanske inte skrikit på hjälp på det sättet, men jag har ju förklarat för de andra att ja, men jag vill inte vara med här längre. Stopp. Och då blir de så sura att jag skulle förstöra deras plan eller kanske gå till polisen eller någonting. Så då bankade de ner mig och höll fast mig så att de skulle kunna fortsätta med den här brottsplanen och genomföra det här brottet. Och att det är de här elaka ryssarnas fel, det är inte mitt fel. Och då prövar man det och tyckte att det var en ganska spännande fråga. För att det krävs ju, precis som du var inne på tidigare, en aktiv handling i det här frivilliga tillbakaträdandet. Man kan inte bara, när man är i butiken, ha blivit tagen med, så att säga, alla verktyg som används för att larma av, så att säga, den här mobiltelefonen.
Och så säger man, jag hade ångrat mig.
Jag tänkte det i alla fall.
Jag tänkte inte göra det jag var på väg att
göra. Fast jag höll fortfarande verktygen i vänster hand och mobiltelefonen i höger.
Och det säger sig självt att man måste ju på något sätt visa för omvärlden att
lägga
man faktiskt...
Lägga tillbaka mobiltelefonen till exempel. Mm. Eller slänga sina verktyg. I det här fallet så tyckte man att här låg det på gränsen. Han hade ju förvisso gjort någon form av uttryck som innebar att de var tvungna att övermanna honom och binda fast honom. Så någonting har han gjort. Och det var ju faktiskt hans förtjänst då, utifrån hans lilla berättelse. Det var hans förtjänst att det inte blev någonting. Men man sa att det var inte tillräckligt aktiv handling. Han skulle kunna redan i tidiga skede ha inte kört dit, eller han skulle kunnat ropa på hjälp, han skulle kunna ringt polisen eller kontaktat polisen, men ingen sån aktiv handling var det, så det ligger precis på gränsen, men man tyckte att han var skyldig. Men i hans lilla berättelse så sa ju han att han har blivit tvingad, och då har vi varit inne på ett tidigare avsnitt att det finns något som heter tvång, som innebär att man kan få ett lindrigare straff, och dessutom beaktar man att ja, men här har du ändå inte fullt ut tillbakaträtt, men nästan. Och det beaktar man också. Så att han fick inte fullt straff.
Nej. Och där kan man säga att jag håller inte riktigt med domstolens bedömning faktiskt. För att vad mer kan man kräva av honom egentligen
i det läget?
I det läget, ja. Än att säga emot sina de här ryska snubbarna som var farliga.
Det enda jag kan tänka mig är springa därifrån. Men det kanske han försökte, men blev stoppad.
Ja, men precis.
Så att jag håller med att det var ett hårt beslut. Jag tror att anledningen till att man kommer till det beslutet lite grann, även om kanske SPH inte vill erkänna det, så är det säkert att man tyckte att väldigt mycket talade för att han faktiskt var den som var den skyldiga. Och väldigt mycket deras, ryssarnas agerande visade på att de faktiskt kanske talade med sanningen vad han gjorde.
Eller så behövde de bara en syndabock.
Ja, det kan vara det också. Det var ett så pass uppmärksammat mål. Peter Wallenberg är ju enormt stor och är enormt känd. Och att låta alla gå fria kanske var lite väl magstarkt. Eller så håller man inte med dig och mig i bedömningen av frivilligt tillbakaträdande. Så kan det också vara.
Mm. Vad fick han då, Martin?
Jo, han fick en dömdes till 4 års fängelse. Och det kan man ju tycka är jättemycket med tanke på att han då hade blivit tvingad, hotad och att när man då så att säga sänkte straffet på grund av det. Men också att det bara var förberedelse och också att han nästan tillbakaträdde. Men man tyckte att själva straffet att förbereda en kidnappning på det här sättet av en sådan person med det syftet som man faktiskt hade var extremt allvarligt och hade ett väldigt högt straffvärde. Så man gav ganska mycket rabatt, men straffvärdet tyckte man var mycket, mycket högre.
Mm. Och då gick man under straffminimum då på grund av det här som du beskrev.
Ja, och för att det är en förberedelse.
Just det. För det beror...
Finns det straffminimum för förberedelse.
Ja, och det är ju ganska... Nej, men precis, straffminimum för ett fullbordat brott gick man under. Och det, anledningen till att det är så, det är ju för att ganska rimligt att det är inte lika allvarligt att förbereda ett brott som att utföra det.
Man har ju tre steg. Förberedelse lite minst allvarligt. Försök där man så att säga, lite allvarligare. Och när man väl har begått brottet, till exempel om man hade fått tag på honom, kidnappat honom, börjat pressa folk på pengar och kanske torterat honom, då hade man tyckt att straffvärdet säkert var uppe i 10 år säkert.
Mm. Men okej, men hade det spelat någon roll, Martin, om låt oss säga att det var förberedelse till mord?
En viss roll, alltså om du tänker på straffvärdet, så har det varit en viss skillnad, tror jag, men inte en jättestor skillnad. Man får tänka på att just kidnappning och människorov, det är ett enormt allvarligt brott. Mord är något allvarligare, men detta ligger ju i närheten. Man tycker ju att det finns livstid i straffskalan av en anledning. Men visst, då hade straffet nog varit någorlunda högre. I vart fall några år högre. Men jag tror inte jättemånga år till, säg 6 år kanske, istället för 4. Så att det är tecken på hur illa man ser på det från lagstiftarens sida att kidnappa någon, med all rätt. Mm. Men Kristoffer, utifrån din erfarenhet, är det vanligt att det här händer? Att bovar och banditer börjar bråka med varandra eller att de hamnar i osams, framförallt så här sent skedet i brottsplaneringen?
Det är nog väldigt ovanligt, skulle jag säga.
Jag har nu aldrig varit med om det.
Nej.
Faktiskt, man vet att det är oftast vanligt förekommande att personer som har varit vänner ryker ihop och sen till och med inleder en dödlig konflikt. Det finns ju fler exempel på här i Stockholm. Där man har varit vänner och gått skola tillsammans och sen är det någon som har gjort någonting mot någon annan. Blåst någon på pengar eller något liknande eller stuckit med ett rånarbyte. Och då...
Ja, precis. Det skulle jag nog snarare säga att man blir ovänner efteråt. Precis som du är inne på, att man kanske utför ett rån och sen blir det diskussion om man ska dela upp bytet mellan den och så blir det bråk då.
Men, jag skulle säga att det är nog rätt vanligt.
Ja.
Och det skulle vara det är ju en av anledningarna till att det inte blir kriminellt, tänkte jag säga, dumt uttryckt. Men du kan ju aldrig lita på kriminella. Inte som du är kriminell själv. Eller det är svårt att göra i alla fall. Så att, ofta är det så att de tänker, hej, varför ska jag nöja mig med 2 miljoner när jag kan få 8? Och så är det någon som tar hela rånarbytet. Problemet är att då kommer de vara jagade resten av livet och riskera döden. För att de andra killarna är antagligen inte jättesnälla och tycker nog inte att detta är jättebra. Och sitter inne sannolikt med ett våldskapital. Så att det är farligt att blåsa personer som är kriminella. Men det är också stor sannolikhet att de kanske inte har samma konsekvenstänk och inte tänker så mycket på det. Utan tänker, hej, jag vill ha mer pengar.
Mm.
Men det är nog absolut mycket vanligare. Men att man gör det i det här skedet mitt innan man redan ringt på dörren, det är extremt ovanligt, skulle jag säga.
Vad tror du då? Vad var anledningen till att det blev så här?
Jättebra fråga. Det kan ju vara allt från att den ena historien är rätt, den andra historien är rätt, eller bara att man tyckte någonstans mitt i att man började bråka om hur jävla dum den här brottsplanen var. Att man ska ringa på dörren helt öppet och det var inte särskilt genomtänkt.
Var det någon som var narkotikapåverkad eller liknande?
Inte som jag har läst.
Det kan ju också leda till att man agerar lite irrationellt.
Ja, här verkar nog bara vara att antingen att någon så att säga gjorde uppror mot en ledare eller något liknande. Eller att man bara helt enkelt blir osams om hur det här skulle genomföras.
Så du tror helt enkelt att någon av grupperingarna, antingen de tre ryssarna eller killen som var bunden, hade rätt. Det var bara det att rent juridiskt så kunde man inte hantera det på det sättet.
Vi vet ju inte vem. Och det vet ju inte, visste ju inte domstolen heller.
Nej.
Och då kan du inte döma någon. Man kan misstänka eller gissa det ena hållet och det andra.
Mm.
Men det räcker ju inte i domstol.
Nej.
Och ska inte räcka. Men Kristoffer, är det här andra, är det vanligt då att man har 2 stycken i rättegångsskyldig på varandra?
Jo, men det skulle jag säga att det är väldigt, jag ska inte säga väldigt vanligt, eftersom eller det beror på vilka kretsar man som är åtalade. I vissa kretsar så ska man absolut inte skvallra eller gola, som det kallas.
Man kan säga de som är yrkeskriminella eller har en livstidskriminella, som det heter. Där brukar det vara väldigt ovanligt att någon skyller på någon annan. Det händer, men det är väldigt ovanligt. Mm.
Men,
det är inte så populärt.
Nej, men precis. Men i andra typer av fall så händer det titt som tätt, tycker jag.
Säg till exempel ett mord, om man vill säga, av citat vanliga ostraffade människor som inte har så mycket kriminellt förflutet eller någon kriminell livsstil, där de inser att de riskerar långa straff. Ingen vill dömas till långa straff, ingen vill dömas till livsstil, så då pekar alla på allt och alla utom sig själv och skyller och berättar allt som de har gjort, men så att säga berättar ingenting om ens egna delaktighet.
Och där ligger ju problematiken. Och vi har ju varit inne på det i tidigare avsnitt, varför vi tycker att man inte ska införa, som det finns förslag på, strafflindring för de som skvallrar på andra. Nämligen att då ger man dem ett ännu större incitament att lämna oriktiga uppgifter, alltså att ljuga helt enkelt, för att på det sättet själva i första hand komma undan och i andra hand få rabatt.
Så att syftet är att man ska få fram sanningen, men risken är att du får fram massa konstiga berättelser och massa lögner istället och gör det ännu svårare att säga sanningen. Så att det, jag håller med dig helt och hållet där. Sen ska man också säga att vi har fått frågor från många lyssnare, eller några lyssnare, om vi kan företräda flera klienter i samma mål. Och detta är just anledningen till varför vi inte gör det. För det kan ju vara så att man skulle ha haft tre klienter, sen helt plötsligt börjar de skylla på varandra. Och då hamnar man som advokat i en jättesvår sits, där man då har ett intresse som går emot ett annat intresse. Och det går ju inte. Därför får vi bara en advokat per klient i varje mål.
Ja, du och jag skulle ju till exempel aldrig kunna sitta i samma mål.
Inte om det rör så att säga misstankar där det finns risk för att man så att säga skyller på varandra. Nej. Vilket är 99% av alla mål. Men Kristoffer, vad har vi lärt oss idag då?
Ja, men vi har lärt oss att man faktiskt kan ångra sig och inte dömas för en brottsplan som har kommit ganska långt. Under förutsättning att man visar det tydligt för omgivningen, som har förstått att det här är inte bara någonting som man hittar på i efterhand, utan man faktiskt vidtar en aktiv åtgärd, som i det här fallet då där ryssarna band ledaren enligt deras uppgifter för att stoppa det brott som var på väg att inträffa. Och vad har vi lärt oss mer?
Ja, sen har vi också lärt oss att man kan inte lita på personer som är anklagade för brott, i vart fall i domstolarna, eller i vart fall så säger man att man kan inte sätta så stort bevisvärde till det.
I vart fall inte i förhållande till andra misstänkta.
Precis.
För att, annars är ju utgångspunkten att man ska utgå från vad den tilltalade säger, och det är det som ska motbevisas av åklagaren. Men i förhållande till andra misstänkta så menar man helt enkelt att då är bevisvärdet inte särskilt högt.
Speciellt om det är allvarlig brottslighet, som det var i det här fallet, skriver det hovrätten. Och speciellt om man får ut någonting av att skylla på den andra, vilket man definitivt fick i båda de här lägena, om man nu säger så. För att det innebär att om det är hans fel så är det inte mitt fel.
Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Har ni några frågor eller funderingar så är ni välkomna att mejla oss på skyldig@starepersson.se.
Och glöm inte att lägga till oss på Instagram på Stare Persson. Tack!